Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hej på er och välkomna till avsnitt 378 av Ångestpodden.
Det är mycket, mycket färgsprakande avsnitt 378.
Det får man fan i mig säga att det är.
Hur mår Sofie Hallberg?
Jag mår bra. Lite typ så pollen just nu.
Ja.
Ja, vadå då?
Du mår så bra då.
Vadå?
Ja, men om det är så pollen är ändå det du.
Ja.
Ja, det, nej, men det är inte det.
Du har en massa annan skit eller?
Du
ofta, behöver ju inte leta upp fel.
Nej, men ofta har ju jag ändå letat, alltså någonting som ligger och gror, alltså någon slags oro. Och min oro börjar ju alltid så här års inför att det blir fint väder, jag ska göra grejer, så stressigt. Alltså jag blir så fucking stressad.
Men än ska... så länge det blir inte så himla hetsigt.
Nej, men jag tycker, nej men nu börjar det. Nu är det i gang. Och då är jag så alltså förstår du, också känt mycket på senare att jag är liksom så en dålig människa, en dålig feminist, lever inte som jag lär, jada, jada, jada.
Alltså så här, om det är någon som lever som den lär, alltså påstår det själv, då ljuger man.
Mm.
Alltså jag tror ingen lever, alltså jag tror att alla nog försöker sitt bästa med att leva som man lär, eller att man så, ja men de här förebilderna vill jag leva efter.
Mm.
Men alltså man kan inte göra det dygnet runt hela tiden, varje
nej.
Dag, hela året.
Nej, nej, nej.
Det är liksom
nej.
Helt omöjligt. Det gör ingen.
Ja. Nej men ja, det, okej då, det är nog sant.
Ja.
Ploppat upp mycket nya poddar på senaste.
Mm.
Alltså det... Alltså jag tycker så, välkomna in i värmen, ni är sist på bollen, men nej jag skojar. Men ni vet, okay. jag kan ju bli så jätteorolig då. Så ni som lyssnar får gärna prenumerera på den här podden. Den heter Ångestpodden och...
Om du bara så har råkat hamna här.
Ja, om du verkligen, det kan man faktiskt ha gjort idag,
det
tänker
kan man
jag.
Ha gjort.
Ja. Mm. Men du vet den här stressen i att så, åh jag är en så dålig feminist, bla bla bla. Alltså det tror jag alla mina tjejkompisar någon gång har sagt.
Ja.
Och att man kanske får vara det ibland.
Ja,
man embracea kan,
som sagt,
att vara
man
det.
Man kan inte alltid vara bra.
Nej, man kämpar på.
Ja, men precis som i allt annat, att man inte alltid kan prestera eller alltid vara på topp, så kan man inte alltid vara en skitbra feminist.
Nej, alltså
det är
sant.
Liksom mission impossible.
Vi är denna veckan sponsrade av Ellos.
Det är vi. Och ni vet ju i det här laget att vi har vår otroliga programpunkt The F-word tillsammans med Ellos. Och vi ska återigen dels tacka alla som har skickat era egna erfarenheter av att liksom känna av att ni blir behandlade på ett annorlunda sätt för att ni är kvinnor, eller situationer där ni har känt så här är liksom, jag behöver kvinnorskapet.
Ja.
Jag behöver det. Jag känner att jag behöver kvinnor i min rygg liksom.
Jag känner aldrig över för the F-word.
Nej.
Men du vet, ibland känner man bara så här, när vi pratar typ om det F-word, eller när vi pratar så kvinnorskapet, så är man så, men världen är typ inte i kapp. Nej. Med oss, alltså förstår du, världen är inte där ännu.
Mm.
Där vi kanske är i vårt samtal, att så här, vi är inte där ännu, men vi är ändå någonstans på väg dit.
Jag skulle säga att samtalet ändå har kommit ganska, alltså det är lite som en psykisk ohälsa. Samtalet har hänt, det har uppstått, det har faktiskt funnits ganska länge nu, man har liksom pratat om det här, men i praktiken ser det absolut inte likadant ut.
Jag vet.
Och vi ska som vanligt läsa en av era erfarenheter. Tack till alla som har skickat.
Ja, men alltså, och fortsätter skicka in att det här liksom pågår.
Ja.
Att era tankar får vara i the F-word när saker och ting händer. Det var ju målet från början, och att det nu får vara så.
Mm.
Så alltså, fortsätt skicka in era berättelser till oss. Enklast är på DM. Alltså, vi heter Angestpodden på Instagram. Så har du möjlighet att bli en del av podden.
Eller så kan du mejla oss på angestpodden@ingetfilter.se och märk då gärna mejlet med DF-word.
Okej, dagens.
Ja. När jag är med mina tjejkompisar och vi alltid hamnar på att prata om preventivmedel för män, varför det inte är mer etablerat. Att killar inte vill stoppa i sig saker för att man kan få, citat, så mycket biverkningar. Men man förväntar sig att tjejer ska göra det, som får exakt lika mycket biverkningar. Och att det inte ens är en diskussion från killens sida.
Ja, men alltså, det här är så intressant.
Mm.
Alltså, du vet, tänk hur självklart satt det är liksom strukturellt i vårt samhälle. Att man som tjej typ äter p-piller.
Ja.
Alltså, det är knappt en fråga.
Nej, och också, det vet jag att vi har pratat om någon gång för länge sedan, just det här med att, alltså, att p-piller, nu vet jag inte hur det är för er som går i skolan nu, men när vi gick i typ högstadiet och gymnasiet, då var det lite så, en lite sexig grej man skulle göra. För att liksom så,
åh,
jag är så sexuellt aktiv, jag är liksom, och så här, om man inte vill ha kondom så går det ändå, för jag äter ju p-piller, så gravid kan jag inte bli, alltså så.
Det var som att man liksom trädde in i den rollen, ja. Av att så här, nu blir jag en mer vuxen och en mer sexig tjej,
ja.
För att jag är, alltså du vet så här, jag vill ju bara så, tack och hej, stryk de här rollerna bara,
ja.
Kan vi bara göra det?
Jag hoppas inte det ser likadant ut nu, men gör det, får ni gärna höra av er, så lyfter vi det ännu mer, men alltså det är så, ja, det är typ mitt första minne av p-piller, att jag kände mig lite så, inte tvingad av en specifik kille eller många killar, utan med den här förväntan av samhället att jag skulle vara så sexuellt aktiv typ.
Nej, men det är så konstigt.
Ja, det är helt.
Det här samtalet är ju någonting som både vi och Ellos brinner väldigt mycket för. Ellos har ju också sitt initiativ Made by Women som man hittar på Ellos hemsida. Men idag vill jag också, innan vi liksom tackar Ellos, nämna en sak till.
Mm-hmm.
Nämligen att det finns så mycket klänningar hos Ellos nu.
Och alltså, nu när vädret är så nästan lite somrigt, okej, jag ska inte överdriva, men vårigt är det ju nu, det är ju härligt, då blir jag så pepp på att handla lite nya grejer. Alltså, det är alltid samma visa.
Vet vad det är denna våren?
Nej.
Färgglada klänningar.
Oh.
Finns, och du, det finns inte en.
Nej,
på
jag vet. Det jag finns en uppsjö. Hur ska jag kunna välja? Jag kan inte köpa allt.
Nej, det går inte. Utan man väljer med omsorg och så går man in och gör det hos Ellos helt enkelt.
Ja.
Tack för allt, Ellos.
Vi är denna vecka sponsrade av Multigyn.
Det är vi. Sofie, en liten fakta kommer jag kasta över dig nu.
Mm.
Visste du att var tredje kvinna i åldern 14-49 lider av bakteriell vaginos?
Det visste jag inte, men jag kan säga att jag har varit en av de kvinnorna.
Ja, och bakteriell vaginos är ju då illaluktande flytningar, irritation och klåda.
Och Multigyns produkter behandlar ju de vanligaste intimbesvären som vi kvinnor lider av. Och ett av de vanligaste besvären är alltså bakteriell vaginos.
Ja, men du vet, om man har haft bakteriell vaginos som både du och jag har haft, eller om man liksom har något litet bekymmer i, nere i det så kallade paradiset,
ja,
då börjar vi ju skämmas.
Mm, direkt.
Nej, men det är inte klokt. Och jag kan med känna att det finns så mycket myter kring det här. Det finns liksom så mycket som spär på skammen.
Ja.
Trots att man är så här, vi har liksom inte utrymme för att skämmas. Det här är ju jätteviktigt. Vi måste ju ta hand om underlivet.
Ja, och det är ju så viktigt att komma ihåg och påminnas hela tiden om att så här, man kan drabbas av intimbesvär utan att man har gjort något fel. För det är ju det känns som att man har gjort när man står där och letar i intimhyllan efter någon produkt som man behöver för att man har problem.
Och det här kan ju också påverka en väldigt, väldigt mycket. Alltså i form av att man stannar hemma istället för att hänga med på olika saker. Typ som att bada eller liksom att så här, okej, vi ska vara på stranden idag. Nej, det vill inte jag. Mm. Eller typ att man inte vågar vara intim med någon. Man kanske inte vågar liksom hångla i underkläder, ha sex. Sådana saker som ger jättemycket till en själv.
Mm. Och en produkt som man ju absolut ska hålla ögonen efter om man nu själv drabbas av bakteriell vaginos är Multigyns Actigel som behandlar just BV, som man kan säga.
Du och jag har ju verkligen gillat det.
Ja.
Alltså nästa gång, och då också, kanske för att ta bort skammen lite. Nästa gång någon av oss drabbas, då kommer vi bara säga så här till varandra. Du, vet du denna veckan, vet du vad jag har fått? BV.
Exakt. Och Actigel har ju då direkt lindring på symptom som oönskade flytningar, dålig lukt, klåda, sveda eller irritation.
Den återställer dessutom pH-balansen.
Och det finns inga kända biverkningar.
Nej, men Actigel, en liten räddare i Multigyns värld.
Det är viktigt dock att läsa bipacksedeln innan man använder den.
Och Multigyns produkter finns på alla apotek. Självklart. Tack för det här, Multigyn.
Du nämnde det. Färgsprakande.
Nej, men alltså en kär vän är det ju. Det är ju lite speciellt, som vi även säger i intervjun, när man har liksom, ja, men vänner som man umgås med privat i
Ja podden. Men som man ändå inte har pratat så mycket ångest med.
Nej, sant.
Men det gör vi ju sannoliken idag med otroliga Edvin Törnblom.
Nej, men förlåt, kan jag också få säga att alltså, nu är Edvin så en av Sveriges, alltså, största underhållare.
Ja.
Edvin var tidig med att upptäcka ångestpodden.
Det var han. Det snälla. Säger han också. Nej, men snälla, ni får höra det i intervjun.
Han var så tidig med det.
Ja, inte först på bollen, men absolut inte sist.
Nej, men nästan först.
Ja.
Och med det sagt vill jag bara säga så, ja, men okej, en av Sveriges största underhållare kan inte ha fel.
Nej, precis.
Så här är det, att Edvin är ju aktuell med boken Bögen är lös.
Ja.
Och när du och jag läste den så ville vi ju typ så här prata om det hela tiden.
Mm.
För att när man läser boken gör man det med Edvins röst.
Ja, verkligen.
Jag hör honom.
Mm. Ja, det gjorde jag med. Jag försökte liksom så, jag vet inte, använda hans liksom tonfall typ när jag själv läste i mitt eget huvud. Liksom.
Jag tycker man kan sammanfatta Bögen är lös som en instruktionsbok om att leva som queer idag.
Mm.
Och jag menar, den här boken kommer att förändra så många människors känsla kring sig själva.
Mm.
Och nej, men snälla, finns det något viktigare? Jag är så glad att Edvin har skrivit den
här
boken.
Nej, men det är så perfekt balans mellan allvar och humor, som ju vi älskar allra mest av allt.
Ja, och nej, men snälla, Edvin är också en så världens varmaste person.
Ja, snälla.
Vi älskar honom. Alltså, vi friar vi till honom kanske i slutet av det här avsnittet. Det får man se.
Ja.
Däremot rullar vi nu intervjun med Edvin Törnblom.
Varsågoda! Hej Edvin, och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack snälla!
Alltså, det var gåshud att du fick säga det.
Iconic moment. Vill du inte säga det?
Alltså, ja, Edvin, välkommen till Ångestpodden.
Tack snälla, det är en ära.
Ja, det är så fint att ha det här. Men du, om man inte vet, jag tänker att många liksom speciellt känner igen din röst. Ja. Men vem är du?
Mm. Jag är en glad kille på 26 år nu som gör lite olika grejer. Jag har en podd bland annat, eller jag har två poddar. Jag har en podd som heter Ursäkta.
Mm.
Och få som lyssnar. Och sen så har jag en podd med The Stammis på Spotify som få faktiskt lyssnar på. Usch vad elakt, hoppas inte på det här. Och det är jag. Jag har precis. Och vi är ju goda vänner privat.
Ja.
Ska också tilläggas.
Och det är alltid lite härligt att ha liksom vänner i podden.
Men det är också lite speciellt.
Ja.
Och det kan jag tänka mig.
Faktiskt. Ja. Att man har gjort så research på sina vänner. Alltså.
Men jag ska säga det också, det har jag sagt till 1000 gånger och även lagt ut på Instagram. När jag jobbade på TV förut, eller med TV på Nexiko, med ungdoms-TV, så hade jag som tradition varje morgon på min redaktion att jag läste ett citat ur er bok.
Ja, det är
så roligt. Det är ikoniskt.
Ja, och just på Nexiko också.
Ja, exakt.
Det är just där, liksom, det känns ikoniskt.
Ja, verkligen. Det hade inte varit ikoniskt på så. Jarowski.
Nej,
det
exakt.
Måste vara på Nexiko.
Ja, för man är så, gud, springer så Emil Persson och
det är inte ni från samma stad?
Nej, men lite nästa. Samma så region.
Ja. Alltså, ja, ni är olika landskap till och med. Ni är från Blekinge.
Ja, är han från
Småland, va?
Han är små. Såklart.
Såklart han är.
Ja.
Så.
Men du ska få den ikoniska ångest på den frågan. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Oj. Alltså det är det som är så sjukt med ångest, att man tänker ju inte på det när man inte har ångest. Men jag tänker på ett svart hål.
Mm.
Tänker på när jag på ångest. Mm. Och jag var ett sånt svart hål för bara några dagar sedan.
Ja, mm. Oh, det är så hemskt.
Ja, det är så hemskt. Det är så hemskt.
Mm.
Men det, och det är väl, ja, det är det som, ja, jag orkar inte ens. För att man blir ju, man är så dum i huvudet. Att man är så trist att man inte kan känna den känslan när man inte har ångest.
Mm.
Så man kan jobba med den när man är glad.
Ja, när man, när man har,
ja, jo, men alltså, när man har verktygen och kraften och jobbar med det.
Precis.
Då kan man inte känna igen känslan.
Nej.
Och sen så när man är i ångesten.
Då är man helt handlingsförlamad liksom.
Precis, exakt.
Ja, men nu är ju du aktuell. Men det känns som du är aktuell med en jävla massa saker.
Verkligen.
Men framför allt är du ju liksom...
Sveriges värsta bilförare. Det är därför jag är här idag.
Men med allt så sitter du nu bakom ratten.
Ja, men så ångestbilen. Alltså välkommen ska ni vara SVT Z.
Nej, glöm allt det där.
Ja.
Bögen är lös.
Ja.
Din liksom debutbok.
Ja.
Författare.
Ja, det är helt galet.
Men vi vill liksom, alltså hur känns det? Alltså hur har det varit hela den här processen?
Oh my god, det har ju varit, alltså det är en sån jävla berg- och dalbana att skriva en bok. Det är helt jävla sjukt.
Mm.
Då har jag ändå jobbat med innehåll i hela mitt yrkesliv liksom. Men att skriva en bok själv, det är väl det som kanske var det konstigaste. Eller liksom, det kan jag tänka mig att ni också känner igen det, att man är så, man blir så, när man jobbar med tv eller man jobbar med radio eller med podd eller vad man är, så är man så många inblandade. Mm. Men så sitter man där på kammaren själv och säger, ja men nu är det jag som ska skriva den här boken. Det har varit en sån jävla resa.
Mm.
Och det har varit så jävla jobbigt. Mm. Och jag vill ändå säga att det har varit jobbigt, för jag måste få klaga också.
Ja.
Det har varit skitjobbigt.
Ja, men för att folk också är så...
Ja, ja.
Men ni vet, man hör så ofta att folk är så, nej men mina fingrar bara dansar över tangenterna.
Nej, mina fingrar alltså dansade inte en minut. Inte en minut dansade
inte våra heller, nu vet
jag. Varenda ord som står i den här boken har alltså krystats fram i timmar har det tagit.
Ja.
Och det är väl det som också har varit jobbigt i att så här, någonstans så känner man väl ändå att man skriver någonting som ändå är viktigt och man vill att det ska bli rätt.
Mm.
Det är inte så att säga i någon situationstecken bara en roman eller bara en plojbok liksom, utan det måste ändå bli rätt och landa rätt också. Mm. Det är så lätt när man sitter och bara slänger ut sig någonting i farten i något annat medium. Men liksom när man har en bok då blir det så på pränt.
Ja.
Det måste bli rätt och folk kan tolka och folk kan läsa och folk kan missuppfatta. Så det är ju liksom det har varit läskigt.
Mm.
Men det känns som att alltså, du har hittat din ton. För vi har ju läst boken. Och din ton är så du. Alltså det var jag så imponerad av direkt. Alltså bara så inledningen. Bara, men gud, alltså det var liksom du i text.
Jag blev så glad att höra det. För att från första gången jag bara lämnade in liksom ett vad ska man säga, mitt liksom typ audition-text som jag gjorde för att få skriva boken. Så var jag verkligen så noga med det. Att jag vill liksom inte skriva någonting som är någon annan,
nej,
eller liksom
nej.
Det ska vara någon så vanlig bok.
Mm.
Utan skrev från första början liksom väldigt talspråkigt och ledigt.
Ja, men älskar verkligen. Mm.
Men du är ju ofta en väldigt så humoristisk person och det är alltså på många ställen i boken har jag verkligen skrattat högt för att det är verkligen du. Mm. Men du delar ju också med dig av saker i boken som du inte alls har pratat om tidigare. Alltså lite mörkare saker. Ja, det är ju därför du är här idag.
Verkligen.
Men vi tar den då lite från början. Ja. Du är uppvuxen i Nacka. Mm. Hur ser du tillbaka på din uppväxt?
Oj. Du ställde en så det var så det bara på din uppväxt, alltså att det var så ett kryss två frågan. Tre timmar senare.
Ja, verkligen.
Nej, men det är så, alltså det är så, jag menar så här, det var en väldigt lycklig uppväxt egentligen, helt ärligt. Alltså verkligen. Det var inte något så. Jag tror det är så här, jag tror att de flesta har väl en ganska lycklig uppväxt, men sen så är det de här mörka stunderna, de här pissstunderna som tar över och tyvärr så är det ju det man kommer ihåg.
Exakt.
Och det gör också så tråkigt för jag är så tacksam över alla de ljusa stunderna och att jag ändå haft en otroligt privilegierad uppväxt. Men man måste också tillåta sig att komma ihåg de mörka stunderna.
Mm.
För det är ju de som faktiskt formar en. Det är ju inte de ljusa stunderna. Eller är det de ljusa stunderna?
Ja, men alltså
en?
Både och, tänker jag. Men alltså däremot, för det vet jag, gud, alltså jag läste det någon gång att alla var så, eller alla var så, men jag läste någonstans att så här, olycklig kärlek känns mer än lycklig kärlek.
Precis.
Och det var typ det sorgligaste jag har läst.
Mm.
För att jag var så, men va? För att så här, lycklig kärlek känner man typ i stunder och den olyckliga tar över människan
exakt.
Så mycket.
Mm.
Och så tänker jag också att det kan vara med ens uppväxt.
Ah,
att man har så, stunder och liksom händelser som har format en så mycket. Men generellt kanske det var jävligt bra. Liksom.
Ja, men precis, precis. Men det jag bara känner som jag har inte skrivit så mycket om det i boken, men pratar mycket om det, att så här, det är så orättvist att man måste gå igenom liksom puberteten och alla jobbiga stunder liksom, att komma på att man är bög eller vad det nu än är, att man, ja, man kommer på vem man själv är när man är så ung, för att man har så lite verktyg att jobba med när man är ung.
Exakt.
Det hade varit bättre om man gick igenom det nu när man är liksom snart 30 och man har verktyg och man har liksom man känner sig själv med, man kan jobba mer med sig själv. Det är så piss att man, när man liksom är helt som
man ska ta
på
allt
is,
på en gång
kompisar, familj, utveckling, vad man ska i framtiden, man ska definiera hela sitt liv. Alltså, här, det är så mycket piss. Sen är det mycket piss när man är gammal också.
Ja,
men man då har, då man också... har man mer verktyg, man har mer erfarenhet, man har vänner, man har ett liv.
Exakt.
Det har man inte när man är ung.
Nej, inte
och det är
alls.
Inte konstigt att man mår så fucking dåligt. Men vem mår bra när man växer upp? Jag har inte hört någon som har varit så.
Nej, men jag
mår det toppen.
Nej, och också att man så hela tiden bara, vad gör jag?
Precis, alltså, exakt.
Men nu sa du det, men när du var 11 år, då är det liksom första gången du sätter ord på att du är bög.
Precis.
Alltså, hur var det för dig egentligen?
Ja, men det var ju en mardröm. Total mardröm. För att det har ju gått några år och jag kan tänka mig fortfarande inte likadant nu, men ändå bara för 10-15 år sedan så såg landskapet så annorlunda ut när det kom till representation, förebilder, hur man pratade om homosexualitet överallt. Så liksom fortfarande då, när det var här 2008, 2009 då var det liksom, det var en dödsdom för mig. Det var verkligen så, nu, det här är över, jag kommer må piss i hela mitt liv, jag vill dö, jag kan inte få, hur ska jag kunna leva så här? Jag har fått det värsta straffet man kan få någonsin. Varför jag, alltså mycket så här liksom själv ifrågasättande. Varför inte någon annan? Varför fick jag det här vidriga straffet? Varför liksom, ja men why? Främst bara total ångest och bara oro och rädsla för vad som skulle hända. Och ensamhet, det var väl det som är det värsta. Man är så jävla ensam. Ingen att prata med, och det spelar ingen roll hur mycket så här reklam man såg för BRIS, alltså så här, men vem, alltså så här, ska jag ringa BRIS? Alltså
nej, det är ju det som är liksom problemet när man är så ung också, att så här, men jag vill inte vara den som behöver ringa BRIS. Varför ska jag vara den?
Precis. Och bara känna så här, ska jag ta, så här, det finns folk som har det värre, ska jag ta plats?
Ja, exakt.
Och man är så liksom, man är också så här, då pratar man ju inte alls om ångest.
Nej.
Bara på den tiden.
Nej.
Gud, på den tiden. men då var det bara, det fanns liksom inget. Det fanns, man hade ingen rätt heller att vara ledsen.
Nej, man hade inte vokabuläret.
Nej, men precis, exakt.
Men för att du skrev ju också i boken att du liksom lite, alltså blev anklagad för att vara bög också. Att säga, men din jävla bög, alltså som att det verkligen var det här stora felet och misslyckandet. Och att du pratade bögigt och det var liksom, men mobbning. Alltså så. Men hur skulle du säga att det påverkade dig? Hur var skolan?
Alltså jag gick i Adolf Fredriks musikklasser, som ändå är en otroligt inkluderande skola, det måste man ändå säga. Det är liksom, det är ju egentligen liksom per capita väldigt många bögar och normbrytande personer som har gått där.
Ja.
Alltså så, Carola, Peter Jöback, Sarah Donfiner. Så det är ju egentligen en trygg plats, men in spite of that, så var det ändå piss. Det var verkligen så tufft, för att just det här liksom, när man går och verkligen försöker trycka undan någonting, varenda levande sekund, varenda cell i kroppen försöker man verkligen liksom trycka undan det man är innerst inne i kärnan, och då ändå få höra det, att man inte lyckas från andra, och få höra liksom, nej men du är en jävla bög, varför pratar du så fjolligt, du är så jävla bögig, alltså såhär. Det är ju som att man har liksom en stor finne i ansiktet och man tänker så här, men nu har jag täckt över den med massa foundation.
Och så säger
någon ändå, men du har ju finne i ansiktet, varför är du så ful? Alltså så.
Ja.
Det är ju det, men när man har försökt så gott man kan att dölja någonting, och sen så ser folk det ändå och man mår så dåligt över det, och sen så pointar de ut det.
Ja, men det var alltså så starkt i din bok också när du beskrev att så här, du försökte bli kär i tjejer och att du var så, jo men jag ska ha liksom bli tillsammans med en kvinna, och alltså det är liksom så enormt, alltså energikrävande,
så
alltså
energikrävande och så tragiskt att man liksom, för en sexualitet och sånt, det är ju så djupt rotat i en, det är ju liksom grundpremissen som människa, typ vem man är, mm. vem man liksom, vem man är och kommer bli, och att man då ska liksom inte vara det, att man ska liksom trycka undan de känslorna, det är så hemskt, mm. det är verkligen en, alltså, identitetsdödande verkligen. Ja, för det är inte så liksom, åh, vilken färg har jag på ögonen, eller liksom så här, eller du fattar, nej, men, alltså, ja. Så här, det går ju inte att trycka undan. Nej. Och när det är någonting som är så djupt rotat i ens personlighet, då får, det blir sån ångest.
Du beskriver också i boken att du inte hade så jättemycket killkompisar och att du absolut inte fick hänga med de här coola killarna. Mm, mm. Och så var det en killkompis som du ändå hängde med lite som till slut en dag bjöd med dig och hänga med de här coola killarna, mm. och du var jätteglad. Mm. Men vad hände?
Ja, men då blev jag ju misshandlad av dem. Och det var ju jävligt trist. För att liksom... Det är ju fruktansvärt. För att då har man ändå den liksom, och det går ju så många speciellt HBTQ-personer igenom, att man litar på någon, man finner tycke för någon, man litar på någon, man har ett förtroende för någon, och sen att de bryter det förtroendet på ett sånt grovt sätt i en misshandel med andra människor inblandade. Det att man kan lita på någon igen efteråt, det blir så himla... Men det bryter ju ens trust på alla sätt och vis.
Mm.
Och det kan ju vara, ofta så är det ju personer som kanske sexuellt blir involverade med äldre personer och de litar på dem och det leder till trakasserier eller utnyttjande. Eller bara som i mitt fall då, en ren och skär misshandel av liksom ett gäng killar. Det är det, så, återigen, att man inte kan skydda de här barnen som går igenom det. Jag vill ju bara bli skyddad av någon. Men jag vet inte fortfarande to this day vem det skulle vara. Vem skulle skydda mig? Och hur kan man skydda de barnen idag så att de inte behöver gå igenom det? Det är det som är så svårt att komma underfund med.
Mm. Men du beskriver också någonting som jag tror att många kan relatera till, som också är så jävla sorgligt, att även fast du hade blivit misshandlad av det här killgänget, så var det något i dig som var så här, men du var nästan glad för att jag hade ändå fått vara med.
Ja, men precis. Ja, men då där och då så reflekterar man inte, och det tror jag fler kan hålla med om, just när man har varit med om något traumatiskt, att man så här, i stunden så är det ju aldrig så här, men gud, jag blev misshandlad. Nej. Alltså det tog ju mig flera år att förstå att, men gud, det här var ju jättedumt och konstigt. Där och då var det ju mer så, wow, vilken kul lek typ. Alltså så här, vad roligt att jag fick vara med. Vad roligt att jag fick vara med och leka och hänga. Men att det var en ren och skär. För att så här, en misshandel behöver inte se ut som att man blir liksom påkommen på stan bakifrån av någon som puttar en och slår en och rånar en.
Nej.
En misshandel kan ju också vara på något sätt då lite domestic.
Verkligen.
Fast det liksom inte är i en relation utan av vänner också. Där man då ska vara som tryggast. Men så blir man istället slagen.
Mm. Men du skrev också om att begreppet komma ut, att du tycker det är lite problematiskt. Mm. Mm. Vad menar du med det?
Ja, men jag tycker ju så här, att vi lever ju inte i någon slags drömvärld där liksom man är ju normbrytande om man är bög eller någon bokstav i HBTQI.
Mm.
Och det måste man också kunna vara. Man behöver inte ta bort, för många kan ju vara så här, man ska inte behöva komma ut, alla ska bara leva med varandra och man ska kunna bara vara, man ska inte behöva komma ut för någon och man ska bara liksom få vara där man är. Men så är det ju inte riktigt. Och jag tycker också, för respekt för dem som är normbrytande, för det är en väldigt stor grej när man är normbrytande, då måste man också få göra en grej av det. Men istället då, för när man kommer ut, då lägger man ju allt fokus på den personen som är liksom mottagare för meddelandet. Att det är liksom, nu ska jag berätta för dig att jag är bög. För
hoppas
du
det känns okej för dig.
Precis, exakt. För att du ska förstå det, för att du ska veta det. Ja. När det egentligen bara handlar om en själv.
Mm.
Och det som är det stora processen och ens utveckling är ju när man accepterar att det är okej att vara normbrytande, bög eller trans eller vad man nu är. Så att jag tycker man ska rikta fokus på det, på acceptansperioden, när man själv accepterar sig själv för när man är. För när man har gjort det, då är allt annat lugnt. Då skiter man i om det är jobbigt att komma ut eller om det är jobbigt att berätta för någon.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Bara lever man som man är när man älskar sig själv och när man accepterar sig själv. Så då kan man strunta i alla andra och då är det inte jobbigt att ha ett komma ut samtal eller liksom, då är inte det en grej.
Nej.
Utan då är det bara någonting i förbifarten man säger till någon som går förbi, så att säga.
Mm.
Så mer fokus på den personen som då är normbrytande och skita i alla andra som tror att de har rätt till ett besked.
Ja, men exakt. Ja, men du skrev så fint om acceptansperiod. Mm. Alltså, hur förklarade du det och vad, alltså, hur har den, eller liksom, hur såg den ut för dig, den perioden?
Ja, men för mig var det ju så att jag, det var ju en jättelång process på flera år. Eller nu i backspegeln så är det inte så många år. Men när man väl är i det och när man är så ung, när man har levt i 2 minuter, så är det ju otroligt många år.
Ja,
tre, fyra år. Och den började ju egentligen där när jag var 11 och förstod att jag var bög. Och pågick ju fram till jag var 15, 16, 17 typ. 17 var jag väl. Nej, 16. 16. Men det var ju bara år av totalt... Först var det ju AIDS. Fruktansvärt.
Mm.
Hemskt, allt gjorde ont.
Mm.
Och sen så kanske man började liksom våga googla lite, våga liksom titta lite på porr, nej men på liksom på hemsidor, UMO, och sen så var det ju också mycket att jag fattade tycke för Lady Gaga, att hon var en otroligt stor hjälp. För att hon liksom verkligen var en av få på den tiden fortfarande som verkligen liksom nötade in i ens hjärna att det är okej att vara annorlunda, det är okej att bryta mot normen, det är okej att vara bög, det är okej att vara precis som du är. Och nöta och nöta och nöta och nöta. Och det är just det som kanske är det viktigaste, just förebilder. För sen då så började jag gymnasiet, jag började omge mig med andra människor, med fler personer som var lesbiska, bögar, som var likasinnade. Och till slut då så var det lite som från en dag till en annan som det bara knäppte till, så var jag fine med det. Det var som att jag vaknade upp en dag och var så, la la la, nu är det okej.
Okay. Ja.
Och den tyngden från axlarna var så skön att den försvann. Och det var verkligen från en dag till en annan.
Mm.
Den bara försvann. Den tyngden bara försvann från axlarna. Jag kommer ihåg det to this day den dagen.
Men tänk, då har du haft en så lång period och det är det som är, alltså, som alla måste få ha.
Ja, men precis, precis. Gud ja. Och jag var ju kär i någon situationstecken i tjejer. Alltså, jag gick runt och så höll hand.
Mm.
Oh, det var hemskt. Men det var skönt att det är slut.
Ja. Men gud, så du var ändå så tillsammans med en tjej? Alltså.
Jag menar inte tillsammans med en tjej, men ändå typ så höll på.
Mm.
Alltså så. Det är också så här, den tjejen måste varit blind. Snälla, rara.
Nej.
Kom igen. Här kommer jag i så stassig.
Här kommer hon.
Exakt, så literally. Du stackars henne. Uppskämt.
Men alltså, innan du hamnade i liksom mer acceptansen och när du började liksom bearbeta att du var bög och ändå liksom lärde dig att tycka om det, så nämnde du ju att det var väldigt jobbigt. Alltså, till vilken grad var det jobbigt? Alltså, du skrev ju till och med lite om självmordstankar. Det var liksom ändå på den nivån.
Absolut. Jag såg ingen annan utväg. Och som all ångest och som allt mår dåligt när man tänker tillbaka på det, så är det som, vad fan, alltså, kom igen. Alltså, så farligt var det inte. Men där och då var det verkligen det. Det var fruktansvärt. Jag ville dö. Jag ville verkligen dö. Jag gick väl inte så långt att jag liksom verkligen, men jag stod ju med, det var också dramatiskt, som en kniv mot magen.
Ja, men det är det man det har blir, också när man är yngre.
Precis,
tänker jag.
Ja, exakt. Så jag ville ju verkligen dö. Alltså, det var verkligen, ja, men det är inte så konstigt när man har gått nu när man har liksom, när man går i terapi och man går och man och jobbar med sig själv och man kanske har liksom grov ångest i liksom en månad eller i två veckor eller i en och en halv månad liksom under, och sen kommer den ju och går. Men där var det verkligen liksom ångest varje, dödsångest varje dag i 3-4 år. Det tar ju på en på ett sätt som är helt liksom obeskrivbart typ. Och så till slut var det bara den enda utvägen. Jag ville dö, jag ville inte leva. Jag stod inte ut en dag till. Och det som tur är, eller vad ska man säga, som, ja, som tur är, så gick jag inte hela vägen. Och det är det som gör så ont i de här personerna som i min ålder tog livet av sig av samma anledningar. Att de inte hade tillräckligt med folk eller möjligheter runt omkring sig, att de inte gjorde det, utan att de fullföljde det, så att säga. Om de bara hade haft möjlighet att hålla ut några år till, så hade det ju förmodligen, förhoppningsvis, löst sig.
Exakt. Ja, för ångest är ju inte alltså konstant.
Precis.
Men om man lyssnar på det här, för vi tänker det är många unga som lyssnar på Ångestpodden, och om man lyssnar och liksom är mitt i en egen process av att prata mer öppet om sin sexualitet och som då är normbrytande på något vis. Har du liksom, alltså hur kan man tänka, har du något tips till dem?
Gud
att vi blev så tips.
Ja, verkligen, tips från liksom coachen. Ja, men det är så jävla viktigt, men det är så svårt, för att så här, jag kände ju när man var i den åldern att man, det var ju ingen som förstod en. Och det är ju alla tonåringar, det är ju ingen som förstår en. Vem är det som har de bästa liksom, vem är det som har rätt, så att säga.
Exakt.
Är det en lärare, är det en kurator, är det skolsköterskan, är det ens föräldrar, vänner? Det är så otroligt mycket intryck överallt. Men mitt bästa tips är väl egentligen, ja, men helt ärligt, att försöka hitta förebilder som man tycker är sunda, rimliga, säger bra grejer och som man ser upp till. Det är det bästa. Det behöver inte vara liksom en amerikansk popartist. Det kan vara en whatever, en kompis, en fritidsledare eller vad som helst. Men bara någon som man ser upp till. Och bara lyssna på den och ta in vad den säger. Och då ska man också komma med något tips.
Vikten av förebilder. Jag tror det är så jävla viktigt.
Ja.
Alltså, det är verkligen det. Och det, i längden så betyder ju då representation, och man behöver visa olika typer av personer.
Exakt.
Och det är inte bara någonting på pappret eller någonting man gör för att vara PK. Det har betydelse. Det har en enorm betydelse av att se någon framför sig som gör samma sak och som man känner, eller som gör det man vill göra och som man kan känna igen sig. Det är så jävla viktigt.
Exakt.
Och man ser liksom när på Oscarsgalan när Halle Berry vann första sin, eller Oscar som första kvinnliga, eller som första svarta kvinna, så var det är liksom, hon står ju bara skakar, och det är ju av en anledning att så här, nu ser så många andra
att det går.
Att det går.
Ja,
det är så, och det är inte bara så, gud grattis, det här, hon har varit en Oscar, vad kul. Utan det är liksom verkligen, det är så monumentalt.
Exakt.
Att det inte går att greppa typ. För att det är så jävla viktigt med förebilder. Det är verkligen det. Det är det viktigaste.
Men att det liksom existerar både homo, bi, queer och transfobi i vårt samhälle än idag, så även här i Sverige, det är ju liksom inget nytt. Även om vi ändå har kommit långt i Sverige om man jämför med många andra länder. Men du beskriver i boken något som kallas internaliserad homofobi. Vad är det för något?
Det är ju homofobi som man som bög känner mot sig själv. Och det kommer ju i grund och botten från att från homofobin utifrån.
Ja, exakt.
Men den blir så ingrodd och den växer så mycket inom sig, inom en, att man börjar hata sig själv med de argumenten som homofober utanför communityt har, så att säga. Så att till exempel då, så är ju feminina bögar är ju till exempel ansedda som mindre värda inom HBTQ-communityt, eller inom bög-communityt ska jag säga. Och det är ju ett exempel på internaliserad homofobi, i att då, ja, bögar tycker illa om andra bögar för att de är fjolliga och för att det är då det är bara rent homofobiskt sätt. Men då när man ser, när man själv är det och också tycker det, så blir det internaliserat.
Men jag tyckte det var intressant, men för du skrev alltså hur man, Alltså hur homofobin ibland kan komma in i populärkulturen där det då egentligen ska vara typ lite normbrytande. Precis. Men så blir det fel för att då man ofta ser populärkulturen typ så, den här machomannen som hatar bögar och sen kommer det en plot twist i slutet på filmen att den här manliga, supermanliga mannen är själv bög och det är därför han har hatat på bögarna.
Exakt.
Alltså hur tror du det påverkar samhälleligt?
Det är ju en sån jävla vanlig åsikt det här liksom att såhär, alla bögar är homofober innan de kommer ut. Det är egentligen så här, om någon kille knackar bög, det är för att han är bög. Att han är Nej, jag har aldrig träffat en bög som har liksom misshandlat en annan bög.
För att han hatar att vara bög.
Jag fattar inte ens, alltså vart är liksom rimligheten i den grejen? Mm. Det är ju en sån klassisk grej man ser på tv och på film. Till exempel i Glee med Kurt och vad han nu heter. Men det är ju toppen serie. Men då är det ju då liksom att det här är liksom supermatch och den värsta fotbollsspelaren i liksom fotbollslaget på den här glidskolan. Han misshandlar Kurt som är superfjollig bög. Och sen visar det sig då att den här machokillen också är bög. Och då ska ha tagit ut sin aggression på att han hatar sig själv på en annan bög.
Just det.
Men but why? Why? Varför?
Men är det inte lite Euphoria också?
Jo, verkligen. Jag har inte sett Euphoria.
Jo, men det är det ju.
Men det är väl det är också, jag tror att det är boken också, men det är ju 13 Reasons Why.
Ja,
också.
Där är det också. Ja.
Han, då är det ju en av dem, eller han som är bög och fjollig, han blir ju kär eller hånglar med den starka, eller den liksom elakaste typen. Och så visar han också i bög. Alltså så här, jag förstår inte varför det skulle vara så.
Nej,
jag
fattar inte. Det känns... förstår ni med att de här serierna är så enormt hyllade, de är så bra på så många plan. Hur många led har inte det här gått igenom?
Men det har ju liksom, men precis, exakt. Och det har ju verkligen trickled its way down till samhället i stort, för det är ju liksom vanlig.
Jag har tänkt att det är väldigt verklighetstroget, men när jag läste det och nu när du säger det med, så att, kan ju jag inte heller säga alltså en varför situation där det har hänt så i verkligheten. Precis. Att jag har vetat om någon man som har varit väldigt aggressiv och sen visat sig. Alltså...
Exakt. Ja. Nej, det är jättekonstigt.
Ja.
För det är ju ett exempel då på att man då återigen liksom skuldbelägger bögen i slutändan.
Precis.
Att det är bögen som är homofob.
Men
det är han inte, eller hon. Alltså så här, det är det som är, det blir så jävla skevt.
Ja.
Ja, jag tyckte också det var väldigt intressant. Men alltså något annat, du måste berätta den här historien. Alltså, du har ju själv, alltså precis som många andra, typ alla HBTQ-personer, upplevt kränkningar, våld. Alltså snälla, Fårösund. Vad är det som sker?
Ja, men det är ju något av det sjukaste som har hänt någonsin. Jag är där och filmar en tv-serie och jobbar ju som i teamet som koordinator. Så jag är ju liksom en råtta typ. Jag menar alltså verkligen. Och så går vi ut en kväll och jag hamnar i skruff för att jag drar ett dåligt skämt till liksom så infödningar som landar så fel. Och det här slutar ju i då att liksom 20 muskelknuttar ska mörda mig. Ska liksom slå ihjäl mig som var tidigare dömda för misshandel. Alltså så här, de ska slå ihjäl mig för att jag skämtade lite fel.
Men då, och de är ju också jävla bög och de är, alltså,
ja,
verkligen. De är ju
men de är superaggressiva och de hatar bögar. Och det är ganska sjukt, för att så fort jag har, som jag också beskriver i boken, så fort jag har filmat eller jobbat någonstans som inte har varit i Stockholm, så har någon incident skett med mig för att folk hatar bögar. Det är fortfarande så in... Folk hatar verkligen. Man tänker sig i Stockholm, feminismen har kommit så långt, homokampen har kommit så långt, men folk hatar kvinnor och bögar så mycket ute i landet.
Ja, alltså,
att
gud,
det är helt sjukt.
Alltså småstäderna, alltså, vi kommer ju själva liksom från en liten stad och där, alltså jag bara tänker att vara, alltså leva som homosexuell i Karlshamn som vi kommer ifrån. Alltså,
nej, men, nej, det
att
går
det,
inte.
Det är typ så laddat.
Ja, men precis.
Och man bara, va?
Jag menar att folk verkligen är obekväma också kring det. Det kanske inte är att de liksom så här är öppna homofober. Nej. Att ändå är så här, oj, jaha, han bög. Och att det finns ju det här som också har pågått under massa år. Just det här, bögar blir många bögar kladdar för mycket och är opassande när det kommer i vissa sammanhang. Men det finns ju också att bögar blir oskyldigt anklagade av just straighta män av att ha gjort grejer fast man inte har gjort det.
Ja.
I sammanhang där man kanske då har, I don't know, tafsat eller vad man nu än har gjort, fast man inte har gjort det, så har då den straighta mannen upplevt det som, ja, som kränkande, fast det inte har varit kränkande, för att de är obekväma kring bögar. Ja. Och då blir bögar demoniserade och får liksom ett rykte av att vara sexuella djur som bara går runt och kladdar på allt som
en
finns.
En helt naturlig beröring, ja, blir liksom en tafs, ja, för att mannen vet att det är en bög, exakt, som gör beröringar.
Exakt, exakt, ja, exakt. Och också att det öppnar, alltså så här, ja, jag tycker man hör var och annan dag rykten om så här, kända bögar, så här, ja, den killen går runt och tar alla på kuken, och den ja, bögen går runt och tar alla på röven, och ja, den bögen har försökt ligga med en straight kille, men man är så här, har det verkligen
hänt?
Ja,
precis.
Alltså, ja. Så här, absolut, i vissa sammanhang, sure, men jag
men det
själv
är inte som att straighta män är fläckfri.
Nej, men snälla, alltså, så här, upplever alltså, ett eget förtryck i en sekund. Eller ja, det som ni utsätter kvinnor
exakt
för. Snälla, alltså, så här, typ att man tittar på en straight man och de är så, ja, men gud, ja, alltså, så här, ja, ja, så det, men, och sen, såklart finns det sammanhang också, jo, där men sexuella trakasserier sker, självklart, ja, men det finns verkligen straighta killar som tar saker väldigt allvarligt.
Ja. För du skriver även om vardagshomofobin, och att den är rotad liksom i oss, i hela samhället och även i dig. Hur menar du då?
Jo, men man är ju någonstans, alltså så här, man är ju, vi alla är ju uppfödda och uppfostrade och uppväxta i ett samhälle som i grund och botten är kvinnohatiskt och i längden också homofobiskt. Mm. Och mycket av homofobin grundar ju sig egentligen bara i rent kvinnohat. Mm. Och liksom i det patriarkala samhället vi lever i, där straighta manliga män är the supremes.
Ja, exakt.
Och allt annat under är piss. Liksom. Ja. Så det kan ju vara allt från, jo, men att bara att jag pratar fjolligt, att det anses som mindre seriöst, eller att jag liksom är en flamboyant, liksom galen person som inte kan vara allvarlig eller säga smarta grejer för att jag pratar flamboyant.
Mm.
Det är någonting jag upplever hela tiden. Och det är ju lite samma sak som att då så här, som kvinna kan man inte komma in i ett businessmöte med kort kjol och höga klackar, för då tas man inte seriöst. Mm. Allt grundar sig i ja, ett patriarkat kvinnohat samhälle, verkligen.
Mm. Men du skriver också, gud att vi, så du skriver, men vi har ju liksom läst boken,
ja,
och vi vill
knyta
an.
Ja, verkligen. Ja.
Men med just, alltså, som hbtqi-person, att man liksom måste vara så påläst. Är det någonting du har känt av mycket? Alltså känt en press,
ja, men inte
på att vara påläst?
Eller så här, jag har ju faktiskt, eller känner väl snarare att det är bra att utbilda. Mm. Alltså så här, och att det är bra att folk frågar, att folk vågar fråga och är nyfikna. Och jag sitter gärna runt ett middagsbord med vin och skrattar och pratar om topp och barems och strukturer och allt vad det är. Jag kan ibland känna att folk kan reagera väldigt starkt negativt när folk liksom frågar. Det är så jobbigt att alltid behöva svara på frågor om bögar och det är så jobbigt. Ja. Lalala. Men man är så här, men det är väl jättebra att folk blir utbildade. Mm. Och sen är det klart jättejobbigt att hela tiden känna press och en förväntan att man ska göra det. Men då måste man kunna vara så liksom stark människa att man kan säga nej då. Att så här,
ja,
just nu vill inte jag prata om det här eller byta samtalsämne eller whatever.
Jag
men lika mycket som jag tänker mig att ni också blir liksom psykologexperter och blir utfrågade
verkligen
konstant om ångest och liksom mående och det ni gör. Så här, ja, det är väl inte alltid man vill prata om det, men det är väl
nej,
jättebra
nu,
att det pratas om.
Ja, men ibland alltså, kan jag ändå få lite så, känna mig lite dålig om det är någonting som jag inte är så påläst i, som ändå har med psykologi att göra.
Ja, men så, självmordsfråga, alltså sådana liksom jättetunga,
ja,
viktiga frågor.
Ja,
eller bara, har vi läst den här boken och man bara, jag har inte ens hört talas om den.
Nej, men exakt,
alltså,
precis,
och så vågar man typ inte riktigt säga det för att alla tar för givet.
Men,
ja,
alltså, men samtidigt kan jag också dra paralleller, alltså som du säger, att så här, jag kan också bli glad när någon vågar fråga.
Ja,
alltså hjälpt om så saker som de tycker är så laddade,
ja,
och man,
ja,
är så,
precis,
gud, alltså, att du vill fråga mig, det var,
ja,
fint. Alltså,
ja. Ja, men hela min bokidé kom från, nu har jag skrev ut hennes namn i boken, men har tagit bort det. Och vet inte vad jag ska säga det, men hon är en väldigt högt uppsatt vd på ett väldigt stort, en stor institution i Sverige. Hon satt och visste liksom inte någonting om bögkultur. Alltså så RuPaul's Drag Race, Bears, Cubs, Twinks, alltså allt liksom som är i vår kultur. Och då hade vi sett att vi hade ett jätteroligt samtal om det, och jag berättade för henne och hon tog emot och tyckte det var asintressant, roligt och kul och viktigt.
Mm.
Och det var lite där boken kom ifrån, att säga, men gud, folk vet inte det här.
Ja.
Det måste ju folk utbilda sig i.
Mm.
Och det är jättekul att utbilda folk.
Ja, men exakt.
Eller hur?
Ja.
Det är jättekul att berätta för folk och att de lär sig och att man kommer med massa kunskap. Det tycker jag är jättekul. Mm. Visst, man blir lärare.
Är det liksom vi som kommer vara så på högskolan?
Ja, verkligen. Jag verkligen. Jag är typ ute och föreläsa. Men ni föreläser ju mycket. Men då vill man ju föreläsa för folk som inte kan. Mm. Eller hur? Ja, det är det som är det roligaste.
Ja. Alltså det är det som är roligt med så att komma ut i landet. Ja. Nej, men
ja, men precis. Ja.
Alltså, ja, men du måste ju.
Ja, ja, men då föreläser jag ju hellre för en skola i liksom Vilhelmina där de inte har kunskap om det här, än att åka till liksom Södertörns genusvetenskaps föreläsning där de vet mer än mig. Eller så här, det är väl roligare då att berätta för någon som inte vet.
Exakt.
Mm. Inte för någon fel på Södertörn.
De kan inte ha en känga.
Ja, verkligen, verkligen.
Men en sak som är ganska kontroversiell, det är det här med att vissa vill veta varför de har blivit bög. Mm, mm. Och att det då skulle vara, alltså, en väldigt kontroversiell sak att säga och att man inte ska vara och gräva i det. Liksom. Mm, mm. Vad känner du kring det? Och
jag tycker det är så intressant. Mm. Jag tycker det är så intressant. För jag är biolog i grunden. Men det är väl klart det är asintressant varför man blir som man blir. Alltså så här, om jag kunde forska på, eller om man kunde forska på allt när det kommer till gener och när det kommer till DNA.
Mm.
Det hade varit hur intressant som helst. Jag kan inte fatta att folk blir liksom verkligen liksom drar svans mellan ben, vad säger man, ryggar tillbaka när man är så här, varför blir man bög? Det är väl en asintressant fråga, vilket jag besvarar i boken på fler sätt.
Mm.
Man köper boken och läsa.
Precis.
Men det jag tycker är skitintressant, och folk som jag skriver i boken också, att så här, när jag tog upp det med folk innan jag skulle skriva boken, så var folk verkligen som, men gud, det kan du inte skriva om, du kommer bli cancelled. Så why? Nej, det är väl inte så jävla sjukt att undra. Eller?
Nej,
nej, men jag,
inte
jag,
om
nej.
Det finns liksom, men ändå intressant forskning.
Nej, men och så har det forskats på. Alltså.
Ja, men det har ju det.
Ja.
Och det, men som jag skriver också, det forskas ju inte på så mycket för att det är kontroversiell fråga och folk vågar inte riktigt. Så det borde ju forskas mer på, tycker jag.
Ja, men är man typ rädd då att det ska vara,
ja, men att homofober ska få vatten på sin kvarn. Exakt. Typ att säga, aha, det är en gen. Ja, men då kan man se det på ett kubtest när man är gravid och göra abort om man inte vill ha en bög. Som alltså, så här.
Men jag tänker ju mer då att, så här, att inte forska på det är ju som att ge homofober
vatten på sin kvarn. Alltså, ja, men precis. Ja. Det, man ger ju nästan rätt till dem.
Ja,
då.
Exakt.
Och liksom, det vore ju helt sjukt om en forskning då, när man träder på varför man föds som bög, skulle leda till att man liksom skulle börja göra. Det är ju ingen störning.
Nej,
eller liksom,
exakt.
Alltså, så här,
så det jag tror inte det finns jättemånga som då på ett sånt här test skulle göra en abort för att det visar sig att barnet har den här bögenen.
Men jag hade gjort abort om det inte var bög.
Exakt.
Alltså, snälla.
Ja. Alltså, ja, men det hade man direkt.
Ja, så straight man. Ta bort det! Jag vill inte ha det. Fan, men typ, helt ärligt, vi behöver inte fler straight män i världen.
Nej, men så, jag tycker du gör en bra beskrivning i boken med när du säger så. Alltså, det är väl ingen som så, varför är jag rödhårig?
Ja.
Alltså, va? Det är ju mer bara så här, därför, alltså.
Ja, exakt, precis, punkt. Det behöver inte finnas liksom ett kommatecken.
Nej, det var väldigt intressant. Men man får läsa mer i boken.
Ja, verkligen.
Men något annat som också är just, alltså, självmordstankar som vi var inne på. Självmordsstatistiken är ju särskilt hög bland hbtqi-personer. Nu ska jag läsa innantill, men du refererar till brittisk forskning som säger att 33% av alla vuxna som identifierar sig som homo- eller bisexuella har haft självmordstankar på grund av sin kroppsuppfattning jämfört med 11% bland heterosexuella.
Mm.
Vad tänker du? Alltså, vad tror du att det beror på?
Det är så svårt och det är så komplext som ni vet och som jag också försöker ta upp i att liksom, det är ju så många. Alltså, så jag tror att man i grund och botten mår så mycket sämre som HBTQ-person. Man är så mycket mer utsatt bara. Så då blir de här kroppskomplexen och hur man ser ut bara värre. Allt bara förstärks. Jag tror därför statistiken är högre bland HBTQ-personer. Och för att man är så under lupp också.
Exakt.
Det är, jag tror att bara det är en högre press bara att, för just det kapitlet jag skriver om, så är det just om liksom kroppsbild och hur man ser ut och hur man mår i det. Och jag tror bara så här, i grund och botten mår man så mycket sämre bara som det är. Och då blir allt annat bara värre och förstärks.
Jag tänker typ att ju mer normativ man är, desto starkare skydd har man liksom runt omkring sig för yttre omständigheter då, så är man minsta lilla normbrytande och kanske är det på flera olika sätt och så blir det liksom det här skyddet blir tunnare och tunnare och tunnare så till slut har man liksom
ja, men det är därför så jättesmala tjejer kan göra så Insta versus reality.
Ja, men exakt,
de har ju inget att förlora.
Nej, men exakt. Nej, ju mer grundstenar man har ju stadigare blir bygget, så man börjar på liksom en liten grusbit och ska bygga upp ett självförtroende på det.
Exakt.
Och om utseende byggstenarna är högst upp, ja, men då kommer ju byggstenarna högst upp rasa såklart. Ja, men verkligen.
Ja.
Men kan du ha mycket liksom så framtidsångest? Alltså, du nämnde ju så, vi börjar närma oss 30. Mm. Det är liksom det är barn och liksom partner, familj, hela så. Har du tänkt mycket på det?
Absolut. Jag skriver ju i boken också att man jag tycker ju, eller så här, man tillåts ju inte mogna sexuellt i samma takt som normativa personer gör. Så därför så förskjuts ju allting i massa år. Så att min mognadshet i relationer och sexuellt är liksom typ 10 år efter alla andra, känns som. Och det gör ju att allt förskjuts. Så ja, absolut en ångest över att man liksom vilken
att
ångest.
Man åldras liksom.
Ja, verkligen. Åldras så snabbt. Och man liksom om man
nej, men du är bara 26.
Ja, jag är bara 26. Ja. Det är ingen siffra.
Nej. Nej, men alltså Edvin, vilket avsnitt vi har gjort.
Ja, verkligen. Är vi redan klara?
Nej, men du ska få sista frågan.
Ja, hur kort avsnitt gör?
Nej, men det här är 40
minuter.
Ja, men vi ska ha intro.
Men ni har ju inte 40 minuter spons som finns andra lag.
Nej, de ja, nej. Är 35.
Nej, jag vet att vi är galna.
Nu ska du få den. Tack. Den sista frågan. Ja. Vad inspirerar dig?
Oj, vad inspirerar mig? Mina vänner. Jag menar alltså verkligen. Vänner. Friends. Alltså,
det var jättefint. Det är inte så många som har svarat.
Är det så? Vad säger folk?
Nej, men folk ofta är det som mamma eller liksom. Nej, men så folk på många inspireras av allt.
Alltså, ja, just det. Nej, men alltså verkligen vänner. Det är väl det. Och i längden, alltså lite nej, det är det.
100%. Det kan man läsa i ditt tack till.
Ja, verkligen.
Ja, man måste såklart köpa boken. Den finns överallt.
Vad hittar man den? Överallt.
På Adlibris, Bokus, Akademibokhandeln, NK Bokhandeln.
Och den kommer även som ljudbok, va? Man vill
höra som ljudbok. Din ljuva stämma. Bookbeat,
och det är du som läser.
Det är jag som läser. Ja. Det är den som läser. Så beställ den gärna.
Ja, underbart. Tack så jättemycket för att du ville läsa
Ångest på den. Tack snälla för att vi komma. Det var en ära.
Tack.
Underbart.
Yes. Och precis som Edvin säger så finns ju boken överallt där böcker finns och som ljudbok med hans egna ljuva stämma.
Ja, och fantastiskt. Ja. Tack snälla Edvin för att du kom till Ångestpodden.
Ja.
Iconic.
Ja, verkligen.
Det jag känner är också att, jag vet inte, men det är ju så att Edvin har en egen podd. Vi kanske bara ska ge den ett lyft. Alltså den är ju liksom...
För det behövs ju verkligen.
Den är ju inte stor eller så, den är inte ursäkta.
Ja.
Och jag antar att de allra flesta av er har hört den.
Det tror jag. Om ni inte har gjort det så, varsågoda för det lilla tipset. Okej.
Okay. Det var alles Toto Balotto. Gud, det är en annan podd.
Ja.
Nästa vecka hörs vi, och detta med någonting som har jäckat mig de senaste åren. Man kan säga tick-tack.
Ja, nu kommer jag på vad det är. Ah. Yes, det gör vi.
Frågor man inte får ställa och så.
Ja.
Okej.
Okay. Hej då.
Hej då.
Podplay. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping
and 365-day returns.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.